Ja, vi kör, tror jag.
Är vi igång eller?
Ja.
Kör vi? Jag måste dricka här, jag måste, otroligt törstig.
Vad har du gjort?
Det är sjukt dålig podd. Sjukt dålig radio att dricka i radio. Men jag var faktiskt tvungen. Nej, men jag har kört time management för att hinna i tid. Bara flyga ner från Stockholm, hem. Byta om snabbt, köra testcykelpass. Stenort, ja, min ortorexi är i full liksom, i full
frihet. Men du hann träna?
Absolut.
Det är prioritet.
Ja, precis. Men kör det. Men det är otroligt vad man svettas alltså, i källaren, även med alla dörrar öppna och fönster öppna och fläkten igång, så man svettas oerhört mycket bara på 30 minuter hård testcykel ska jag säga så.
Det var ju tur att du inte körde cykeln i hotellrummet i Norrköping.
Nej, precis. Vi måste börja med den här dissen här nu då. Vi hälsar välkommen också till Colting på avsnitt nummer 6. Är det avsnitt nummer 6?
Ja, avsnitt nummer 6.
Ja, det rullar på alltså. Ja. Otroligt. Ja. Vi har ett väldigt angeläget ämne idag, men jag ska i vanlig ordning börja med några dissar här faktiskt också. Och vi kan kalla det som vanligt för veckans kverulant.
Ska du inte presentera Love först?
Jo, Love. Jo, precis. Det är naturligtvis Love som...
Det har jag nästan gjort själv.
Ja, precis. Och vi har ju en ny röst i radion, eller en ny röst i podden. Förutom min sidekick Niklas så har vi också min andra vapendragare, Love Ljungström här.
Hej!
Hej Love!
Hej Jonas. Hej, ja. Och Niklas!
Hej!
För den som, och det är för att vi har ett ämne som vi tycker att Love är, vad ska man säga, kompetent att diskutera. Vi har inte velat dra in dig innan tidigare Love, det har varit innan, lite mycket vuxen ämne.
Ja,
nej, men eftersom det här verkligen berör Love och hans generation så tycker vi att det är angeläget att ha honom med. För er som har följt mig tidigare, och i synnerhet då förra sommaren när jag simmade mellan Stockholm och Göteborg, så var Love en av dem som var med mig i princip hela tiden och stod för nästan allt filmande.
Och under Sverigesimmet.
Under Sverigesimmet, ja.
Precis.
Även gjort en massa andra saker då. Så att Love är en av mina mest anlitade konsulter som det 19-åriga underbarn han är.
Ja, ja, men trivs jag med.
Ja, men i alla fall, vi börjar med dissen här då. Och veckans kurulant då. Och varför ska man klaga på saker? Nej, men jag tycker det är i högsta grad relevant att man säger sin mening om saker. Det tål ju att poängteras, för att fort man... Det är också så här i svensk att vi ska inte säga till om saker och ting, utan vi ska gå lite tysta och kuvade med böjda huvuden och stå i kö och muttra och sen knyta näven i fickan och snacka skit och skicka näthat. Mm. Men, och det är väl en liten svensk egenskap sådär, men... Det är ju väldigt, väldigt tydligt att ingenting någonstans i världen har blivit bättre av att folk är liknöjda, tysta, fogliga och icke-ifrågasättande. Så att jag tycker man ska säga ifrån överhuvudtaget när man liksom inte är nöjd med någonting då. Och jag vill verkligen dissa två saker som har med service att göra. För det första vill jag dissa hotell som har såna här självmordsäkra fönster som man inte kan öppna.
Speciellt när det är varmt.
Ja, precis. I synnerhet när det är varmt. Ja, i synnerhet överhuvudtaget. Just att man inte får öppna fönstret. Jag bodde på... Det tycks vara en liten grej hos Scandic Hotel. Vi hade ju en sån natt i Scandic Norrköping i somras på Sverigesimmet.
Fy fan vad varmt.
Ja, vi höll ju på att dö. Men alltså, som jag kände igår när jag bodde i Stockholm och var uppe och jobbade, och så bara, kan man liksom inte öppna fönstret?
Det var en rolig tweet du skrev också.
Ja, sådana här självmordsäkra, självmordstrygga fönster får mig att vilja ta livet av mig. Ja, men så oerhört varmt.
Vi kan Catch 22 liksom.
Ja, så jag ligger där inne med AC:n på, alltså högsta nivå på AC och på det kallaste, för att det ska vara överhuvudtaget... att du ska gå och överleva. Så typ så här, välkommen till vårt hotell. Ni kan eventuellt dö av värmeslag, men vi tar gärna era pengar.
Det kan jag göra med att du trivs i typ minus 22 också. När
så
vi
fort
sitter
man
här,
kommer in här och så får man liksom...
Ja, vi sitter ju här och jag och Niklas sitter i dunjacka och Jonas sitter i kalsonger liksom.
Också ett ortorektiskt drag som jag har, alltså att gilla kyla och kalla vattendrag och sådana saker.
Så själv...
Självplågeri.
Ja,
nej, men jag gillar att ha det kallt när jag sover. Ja, så det vill jag verkligen dissa, så att man inte får välja att öppna fönstret. Det är ju fan helt absurt ju. Det andra jag vill dissa är ju bagageutlämningen på Landvetters flyg. Det är helt sjukt. Jag har rest väldigt, väldigt mycket, och både inrikes och utrikes. Och det är så katastrof på Landvetters flygplats. Ja. Alltså man kommer ut och så tar det 20 minuter innan väskorna kommer. Åtminstone 20 minuter. Och jag fattar inte vad det beror på. Och det som stör mig mest är att de har de här skärmarna nu som är lite nya. Så står det så här vilken flight som har kommit. Och så står det så här, det här bagagebandet. Så står det så här, så räknar det ner. 3 minuter kvar, 2 minuter kvar, 1 minut kvar. Och så 0 minuter. Står man där och väntar. 3, 2, nu snart. Som är väldigt otålig. Och sen när 0 kommer, så kommer det inga väskor. Och så står det bara 0 i 10 minuter. Och jag bara, vad är meningen med att ha den servicen om inte överhuvudtaget det stämmer? Skriv 12 minuter då liksom. Och jag känner att jag vill ju bara springa och hugga tag i någon och fråga, vad är det här?
Men det finns ingen att hugga
tag i. Nej, absolut inte. Nej. Precis, och då gör jag det Elin hatar allra mest. Och liksom så här, pratar jag högt lite grann och kan klaga lite grann för bara de som står runt omkring mig och bara irriterar mig.
Fast alla andra tycker antagligen samma sak.
Nej, alla andra tycker nog att, man, att jag
att de vill, som, att de vill
det är samma när man står i kö på City och så här, det står 17 pers i typ två köer och så springer 8 anställda omkring och liksom gör ingenting. Och man bara, hallå! Kund här! Ja, men okej, okay, men det kanske bara jag ytterligare ett ortorektiskt otåligt drag från min sida då. Ja. Vi ska inte narra ortorexi bara, men det är ju ämnet här då, och det har väl väldigt mycket med personlighetstyp och sådär att vara otålig som jag är då. Ja, det var de två lite mer oskyldiga dissarna, men ska jag göra en riktigt stor diss också. Den är ju verkligen besläktad med det som vi pratar om här. Det här är ju en podd som handlar mycket om hälsa, livsstil, träning och också faktiskt att ifrågasätta auktoriteter. För det är ju väldigt mycket av det vi har lärt oss när det gäller framförallt träning och mat som vi tror att vi vet, men som själva verket är rena osanningar eller ren desinformation, rena lögner och väldigt mycket reklam. Och då är det så här att ska man följa en person idag när det gäller mat och när det gäller kostråd och framförallt när det gäller LCHF eller faran med socker, så är det en professor i Sydafrika som heter Tim Noakes. Professor Tim, han har det, och man kan ju googla det på, eller man kan söka det på Twitter så hittar man honom. Han har seglat upp och blivit en av de absolut, om inte den största faktiskt, auktoriteterna när det gäller kostupplysningar. Och han har en väldigt spännande historia. Han är nämligen känd för en annan publik sedan länge. Han är nämligen kanske världens också mest respekterade idrottsfysiolog och löpexpert. Han skrev en bok som heter Lore of Running, som har blivit den mest sålda boken om löpningen och tiderna. Möjligen i konkurrens nu då med Born to Run. Men han hade ju då under mycket, mycket lång tid, eller var under väldigt lång tid, en typisk då kolhydratsförespråkare. Alltså av det klassiska snittet. Low fat, high carb och så vidare då. Det krävs kolhydrater för att springa fort och så vidare. Och sen så... Och sen var han ju också en väldigt idog löpare själv och sprungit väldigt många ultramaraton och maraton och verkligen levt det han har lärt. Men det intressanta var då att när han närmade sig 55-60 så blev han bara fetare och fetare, sjukare och sjukare, alltså hade sämre och sämre hälsa, psoriasis, dålig mage, övervikt, högt blodtryck, borderline diabetes. Och han kom ändå till insikt och när han tänkte för sig själv, om inte jag med all den kunskapen jag har och allt det jag gör inte kan kontrollera min egen hälsa, så måste det vara någonting som är allvarligt fel, antingen med mig eller med det jag lär ut då. Och han kom att sätta sig ner och verkligen fördjupa sig i de nya rapporterna som har kommit de senaste 10 åren och gjorde en 180 grader återvändsgränd från det han tidigare propagerat, blev en om inte rabiat så en 100% övertygad förespråkare av paleokost och LCHF och reser nu runt världen och arbetar gratis för liksom att missionera och så att säga be om ursäkt för det han tidigare lärt ut. Och han är ytterst medveten om att han har lett in väldigt många människor på fel spår. Människor som kanske har en känslighet mot socker och som utvecklar då på tiden diabetes typ 2 och andra sjukdomar. Och hans mission är nu att upplysa om det här då. Och han gör ett fantastiskt jobb. Han var här i Sverige förra året på en konferens som bland annat jag och Andreas Enfeldt, kostdoktorn, var med på också och höll i. MF-gruppen Jonas Bergqvist. Och är otroligt respekterad och uppskattad. Och driver detta stenhårt. Alltså få om någon är så väl insatt och har den förmågan att plöja akademiska studier som han har. Och han har bland annat gett ut en bok som heter The Real Meal Revolution som har blivit tidernas största försäljningshit i Sydafrika. Tidernas största försäljningshit. Och följer man honom på Twitter så kan man se 20-30 retweets om dagen från människor som bokstavligt talat tackar honom för sitt liv för att de har gått ner jättemycket vikt. De har följt hans kostråd och de har fullständigt reviderat. Och alla är rörande överens om att de andra dietisterna då är fullständigt bakom flötet då. Så att det är bakgrunden. Och det intressanta är då att han nu, precis i dagarna faktiskt då, har blivit anmäld av det sydafrikanska dietistförbundet och ska dras inför rätta. På där ytterst få blir dragna inför rätta. Så det är typ människor som har gjort, alltså begått riktigt, riktigt grova så att säga, yrkesetiska brott då. Det finns några exempel på nätet då, det han jämförs med, eller så att säga, andra människor som har dragits inför rätta. Och det sjuka är då att, och de har ju då fightats och uppförsbacke mot honom under lång tid. Och det sjuka är då att skälet till att han dragits inför rätta, det är att han i en tweet har på svar till en mamma som undrar vad hennes barn ska äta då, om hon ska jag servera mina barn då den här gluten och sockerrika vällingen och allt det här, eller vad tycker du? Och han skrivit då att han tycker att barnet då ska käka mat med lite kolhydrater, måttligt med protein och hög näringssalt, alltså riktig mat, alltså mosat kött, mosade grönsaker och så vidare då, och mättade fetter, mättade naturliga fetter, vilket ju då har gjort folk rabiata. Och det är, och nu drivs det då en namninsamling över hela världen då, som har fullständigt exploderat de senaste dagarna, där det gäller då att, eller så här, we support professor Tim Noakes då, som stöd för honom då. Och det som jag verkligen vill dissa, det är då hur människor i motsats till honom då, som är auktoriteter och känner spåpare, vägrar att inse när de har fel, eller, så, eller just detta, oförmågan att erkänna sina brister och fel, helt enkelt då, som auktoriteter. Och vi har ju liknande exempel i Sverige med Annika Dahlqvist, läkaren som gav sina patienter lågkolhydrater, som testade på sig själv först, funkade väldigt bra. Och sen testade på sina patienter med samma goda resultat, blev dragen inför rätta, anmäld till Socialstyrelsen. Hon blev naturligtvis friad, och nu har ju det, just det att hon, så här, återigen, att bli arg och förbannad och klaga. Ja, det hon gjorde har ju lett till att vi i Sverige är ett föregångsland i hela världen. Inget annat land har kommit så långt i revideringen av kostråden. Och det ska ju då svenska instanser ha cred för. Både Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har ju till mycket stor del, så att säga, förändrat sina råd till framförallt utsatta grupper som diabetes typ 2-patienter och så vidare då. Och ingenting av det hade inträffat om inte någon hade höjt rösten och sagt, vad i helvete, är det någonting som är fel med det vi gör? Folk blir bara sjukare, behöver mer medicin. Och just detta att ifrågasätta en auktoritet, och där det finns liksom ett uns i alla fall av ödmjukhet att säga så här, okej, när vi tittar på världen och vi ser att folk blir bara fetare och sjukare och det är av epidemiska slag, så kanske det är någonting fel med det vi säger. Och det är ju en stor debatt i sig som vi kan ta sen. Men jag vill ändå göra en kraftig diss till den typen av auktoriteter som inte kan erkänna sina brister och så att säga inse att de finns där för att hjälpa människor. De finns inte där för sin egen skull, faktiskt. Så det är jävligt intressant, tycker jag. Och ja, vad kan man säga mer om det? Jo, någonting som är superintressant och i samma anda, det är att titta på alla de här dietistförbunden runt om i världen, exempelvis amerikanska dietistförbundets sponsorer. Det är ju bland annat Kellogg's och Coca-Cola och PepsiCo och Unilever. Alltså, så att det är sådana smutsiga jävla band mellan livsindustri och dietister. Alltså det är så mycket köpt information. Och när det då kommer fram en individ som bara är extremt klarsynt och som säger så här: ja, jag ber om ursäkt, jag har faktiskt haft fel i 40 år och nu vill jag göra allt jag kan för att dels be om ursäkt och för att ställa saker och ting till rätta det mesta jag kan. Och så liksom, ja, så blir man anmäld för det. Eller så får man liksom ta fighten med en massa idioter som drivs av helt andra agendor än att hjälpa folk liksom. Det är en diss. Och den typen av människor som dietistförbundet i det här fallet i Sydafrika representerar, de kan fan dra åt helvete.
Fetis.
Ja, en fetis verkligen.
Ja.
Ja, och det finns många sådana auktoriteter där ute som drivs av en, som man säger på engelska, self-serving agenda på något sätt. Där man liksom inte, där man jobbar mer ur ett självuppfyllande perspektiv än att faktiskt uppfylla den rollen som man är satt att göra.
Mm. Så två dietdissar och en fetdiss?
Ja, kan man säga. Ja. Ja, men vi hade en värmediss, så hade vi en bagagediss.
Ja.
Ja, det hade vi verkligen. Ja. Ja, de är ju lite mer lättsamma, de ska det söva. Och så en fetdiss på riktigt då.
Precis.
Ja, så det vill vi börja med. Ja. Vi rivstartar här verkligen.
Ja.
Men det var inte därför vi samlades egentligen. Det var inte det vi skulle prata om egentligen. Nej. Utan vi ska prata om...
Vad ska vi prata om, Love?
Vi ska prata om Jonas favoritämne i hela världen. Typ.
Som är?
Ortorexi.
Ortorexi.
Ja.
Ja, det är inte alls inte mitt favoritämne i hela världen, men det är
någonting. Senaste, kanske.
Ja, men jo, det har blivit en väldigt het debatt om det igen här nu. Vi har ju faktiskt avhandlat det i typ 2,5 eller 3 av våra tidigare avsnitt, så har vi ju liksom berört det här, men det går liksom inte att undvika. Det man hamnar så, vi har inte riktigt pratat, vi har nog inte tagit ordet ortorexi i våra munnar, men vi har försökt undvika det här, men Nu vill vi verkligen ta debatten kring det, därför att det har varit extremt aktuellt de senaste två veckorna faktiskt, eller de senaste två veckorna. Och dels var det ju så att en av mina gamla debattartiklar dök upp på nätet väldigt mycket om det med fredagsmyset. Fredagsmyset som tar livet av oss, det är en ganska missriktad titel då, som man har tagit och satt på Aftonbladet debatt. Men vad det handlar om är ju då att det är inaktivitet och sockerberoende och dålig mat och stillasittande som är negativt för oss, och det är inte träning som skadar oss. Och den skrev jag ju förra året, och den seglade upp som en stor del, snackis igen då, och blev delad, och jag var med på Aftonbladet TV och så vidare då, förra veckan var det väl. Och sen så var det en debattartikel i Metro som en tjej vid namn Lisa Gisei skrev, som handlar just om, hennes retorik var ju så här att den som tränar tre gånger i veckan har inget att komma med, och hon skrev ur en ortorektikers synvinkel då, och menar på att som hon avslutade då med att säga då att Sverige behöver inte en debatt om farorna med träning och hälsosam kost, sägs det. Jo, det gör vi. Nu. Så avslutar hon den. Och då fick jag frågan ifrån Metro ifall att jag skulle vilja skriva ett svar till det. Och det gjorde jag då efter mycket om och men faktiskt. För jag kände att det är ett svårt ämne att diskutera på ett sätt där man liksom inte blir påhoppad för att vara aggressiv eller att inte vara en elitmänniska och så vidare. Men att jag skrev ett svar i alla fall som jag tyckte var extremt nyanserat, och sen så tog debatten fart lite grann där, och sen har det varit en debatt väldigt mycket i media och Twitter överhuvudtaget om det här då. Ja. Och vi vill ju verkligen nyansera det här, tycker vi. Och vi vill ju säga på en gång, nu skojade vi lite om det i början, och det vill vi ju säga på en gång, och det vill jag vara extremt tydlig med, att vi har absolut inte för avsikt med att driva med någon eller skoja om någon eller ringakta någon som faktiskt har ortorexi på riktigt eller som lider av psykisk ohälsa. Det är vi inte alls ute efter. För det förstår vi att det finns. Det finns, absolut. Det är vi helt på det klara med. Så att om någon uppfattar våra första inledande minuter här som hånfulla, så vill vi genast be om ursäkt för det. Det är inte alls våran avsikt. Vi respekterar deras åsikter. Och, absolut, det är tveklöst så, va? Men vi vill ta debatten om dels vad ortorexi är egentligen och hur den debatten vinklas, och framförallt vad farorna verkligen ligger. Behöver vi verkligen ta en debatt om ortorexi, eller behöver vi ta en debatt om helt andra saker egentligen?
Ja. Ja. Ska vi börja försöka reda ut definitionen på ortorexi?
Ja, det tycker jag verkligen, eftersom det är ju också ställt i liksom
det har blivit lite förvrängt, kan man säga.
Ja, det har blivit lite förvrängt. Då får man verkligen säga så här att, och ordet ortorexi har ju egentligen, det grundades ju av en amerikansk läkare som heter Stephen Bratman. Och han har dels han kallat det ett tillstånd, det är ingen etablerad sjukdomsdiagnos. Och det handlar inte om, han har ju överhuvudtaget inte pratat om träning i det här, utan han pratar om fixeringen vid hälsosam mat faktiskt. Ja. Och han skriver ju bland annat så här att, man citerar här, vi hittade en väldigt bra artikel på idrottsforum.org där både doktorander i idrottsvetenskap och docenter i idrottsvetenskap och docenter, filosofer, doktorer i kostvetenskap uttalar sig om det här då. Det är de väldigt kritiska till den svenska, så att säga, tolkningen av begreppet då. Ja. Och de hävdar ju då att, eller refererar ju till Stephen Bratman och menar på att ortorexi är ju ett tvångsmässigt förhållningssätt att enbart förtära hälsosam mat, och en fixering som går så långt då att det går ut över den sociala liv och val i övrigt då.
Precis. Så det är egentligen ingenting med överträning och för mycket träning och fixering vid träning att göra då?
Nej, det är egentligen en tolkning som vi i Sverige har lagt in i det hela då. Och det är ju intressant till att börja med då att, okej, ortorexi, de pratar om fixering vid hälsosam mat. Ja, min bror skulle ju verkligen vara ett praktexempel på ortorexi. Min bror Fredrik Holting, när han kommer tillbaka till Sverige, han bor i Los Angeles, så ska jag intervjua honom då. Men han är ju extremt, jag ska inte säga fixerad, men han är extremt motiverad att detta är väldigt nyttigt. Han följer en väldigt speciell kosthållning och han äter bara rå mat. Och man kan ju lugnt säga att hans kosthållning går ut över hans sociala liv. Han kunde ju ägna en halv dag åt att åka ut långt ut i buschen här utanför Borås och hämta råmjölk hos en bonde och så vidare då. Men vad är det? Det skulle jag säga snarare ett uttryck för hur svårt det är att hitta riktigt hälsosam mat kanske. Att vi sålt råmjölk i affärerna som han kanske hade kunnat begära, så hade han inte behövt åka dit ut. Utan det handlar ju mer om att vårt samhälle är så jävla fucked up att det som är normalt idag, det är ju pulvermos och falukorv och färdigfrysta köttbullar och hotdogs och sån skit liksom.
Vad skulle han göra om han inte fick tag på sin mat?
Nej, men han, jag tror inte han hade hamnat i någon form av neuros eller psykos. Jag tror bara han hade varit djupt missnöjd och väldigt irriterad. Och att just detta att behöva sänka sin standard, så tror jag inte han hade varit nöjd med överhuvudtaget. Och det är ju därför delvis som man faktiskt bor i Los Angeles. För att den här typen av extremt högkvalitativ, ekologisk, certifierat ekologisk mat. Just detta att man har benämningen då grass-fed organic beef exempelvis. Kan köpas i USA, men det är väldigt diffust i Sverige. Mm. Även ekokött, ja, men vad är det? Vad har korna ätit? Var kommer det ifrån? Har korna käkat bara gräs och ensilage? Eller har de ätit kraftfoder, soja eller vad det nu är man kan mata kor med i övrigt? Då. Så att där har vi ju då en definition på ortorexi som så att säga är vedertagen internationellt. Men sen i Sverige har vi vridit debatten då. Då har vi bland annat en debattör som heter Yvonne Lind som har skrivit den här boken Ortorexi då. Hon är ju inte, det kan jag ju säga på en gång då, att jag och Yvonne Lind, vi har ju ett horn i sidan till varandra. Eller jag har absolut ingenting emot henne på något sätt, va? Men hon vill ju äga debatten i Sverige. Så hon har ju stört sig oerhört mycket på att aktörer som jag exempelvis har klivit in och sagt, för hon tycker ju att det här är hennes ämne, ingen annan ska klampa in där då. Och då har ju hon lagt en definition på ortorexi som inbegriper också träning och så vidare. Och det har man ju då i den här artikeln vi läser, ett hälsoföretags egen definition och behandling av ortorexi. Just detta att återigen i det här mera self-serving syftet, i deras självändamål då, som hon och hennes kompanjon driver då, det här som de driver ett företag där de behandlar och pratar om ortorexi, så har de liksom lagt in flera andra saker i benämningen för att bredda sitt eget affärsområde. Vilket ju man då naturligtvis kan ifrågasätta. Och det är klart att hon blir djupt upprörd på mig när jag kliver in och säger så här: vad pratar du om egentligen?
Det är ganska tydligt i den här recensionen utav de här på Göteborgs där, idrottsvetenskapliga.
Ja.
Vad står det? Att
ja, idrottsvetenskapliga institutionen och kostvetenskapsinstitutionen.
Ja, precis. De är ganska tydliga med att man i denna boken har vidgat begreppet till att innehålla träning också.
Ja, på ett sätt som de är djupt kritiska emot.
Ja, ja, precis. Och att den vetenskapliga grunden man använt för att göra det, att den går att ifrågasätta väldigt mycket. Då.
Man kan ju säga att de sliter den här boken i stycken som Yvonne Lind har skrivit faktiskt.
Ja, det gör de faktiskt. Ja.
Så att vi vill ju vara tydliga med att begreppet som sådant är ju både missförstått, missanvänt, felanvänt och alldeles och ges en väldigt vidlyftig tolkning i Sverige. Alltså man inbegriper på något sätt alla typer av självförbättrande åtgärder som kan så att säga missbrukas eller överdrivas, lägger man in i det här liksom. Och debatten till slut blir extremt luddig, konstig och otydlig. Så att allting som handlar om så att säga träning, proaktiva val som man vill göra i syfte att förbättra sig själv blir lite suspekta, konstiga och ifrågasatta.
Ja.
Så att Jag skulle vilja nyansera detta oerhört mycket från min synpunkt, för att det här är ju någonting som jag verkligen känner är synnerligen angeläget. Och hela min mission som det har kommit att utvecklas under de senaste 10 åren och framförallt de senaste 5 åren bygger ju väldigt mycket på att uppmuntra folk att göra aktiva val, att uppmuntra folk att träna mer, att vara mer aktiva och göra bättre val, därför att tillståndet idag är hos många människor väldigt dåligt. Och det beror inte på att folk springer för mycket eller att vi äter för bra. Det beror ju på att folk sitter stilla extremt mycket och äter väldigt, väldigt dåligt. Och det skapar ju inte bara fysisk ohälsa, för det vet vi ju. Men diabetes typ 2, eller ja, väldigt låg grad av livskvalitet för många människor. Plus en mängd psykiska besvär som beror just på stillasittande och känslan av att vara ett offer i sin egen kropp kanske. Så att när man då kommer med incitament eller med någon form av retorik där man säger att vi måste ta en debatt om farorna med träning, vi måste ta en debatt med farorna kring hälsosam mat, så blir det för mig i mina öron blir det fullständigt absurt. För att om vi tittar på hur begreppet används idag, ortorexi, så är det i mina ögon inget annat än egentligen ett uttryck för människor som har andra psykiska åkommor, som exempelvis anorexi. För att det finns ingen ortorektiker som inte också är anorektiker. Det finns ingen ortorektiker som är normalviktig och som har ett normalt förhållande till mat, så tillvida att man äter bra saker. Alltså man äter fet mat, ordentligt nyttigt fet mat och hälsosam mat för att vara frisk. Utan man äter som en anorektiker, alltså inte alls egentligen. Och så använder man träning som ett sätt att accelerera sin sjukdom. Och det är ju det som är problemet. Och det skulle jag vilja säga att anorexi och då i den här tolkningen ortorexi handlar ju inte om att träningen i sig är farlig. Det handlar ju inte om att man äter för mycket hälsosam mat. Det handlar ju om helt andra saker. Det handlar ju exempelvis om skeva kroppsideal. Det handlar om våran fixering i samhället idag vid ytliga attribut. Alltså hur det ser ut på utsidan. Och det handlar om en överkonsumtion av sociala medier. Att man är som människa orolig över vad andra ska tycka om det man gör och att man stressas av det andra människor gör i sociala medier. Alltså den ytan som projiceras via sociala medier.
Ja.
Det håller väl ni båda två med om? Jag menar, Love, du som fortfarande är tonåring och som naturligtvis du lever i den digitala generationen som... Ja. Som
är fruktansvärt ytlig.
Nej, absolut inte.
Nej, men... det är den väl.
Ja, jo, det kanske den är. Men jag tror ju framförallt att det är väldigt många av dina jämnåriga som framförallt har ett problem just med en överkonsumtion av sociala medier. Eller just den här ytligheten liksom att man som kanske, typiskt som ung tjej, men även ung kille, att man är väldigt så här, man är väldigt styrd av vad som visas i sociala medier överhuvudtaget i massmedia generellt.
Mm, absolut.
Och att det stressas.
Ja, absolut.
Man blir kanske väldigt lätt stressad när man ser att alla andra var tränade i morse, men jag hann inte.
Ja, precis. Och ja, verkligen. Och så det är ju lite det, sociala medier blir ju lite en showreel liksom.
Mm.
Att man ser bara hur mycket folk tränar och hur bra sixpack de har. Men du vet, alla såna grejer. Det blir liksom en väldigt felvriden bild om hur man ska se ut och hur man ska vara. Och jag tror att många påverkas av det och det blir mycket att man tränar för att folk ska se att man tränar, ja. Och inte för att träna för att man
tränar för att jaga likes kanske,
ja,
eller någonting.
Precis.
Ja, eller man framförallt vill man projicera en yta som jagar likes. Mm. Men det vet ju alla människor som är något sån här insiktsfulla att alla sociala medier är ju en form av self promotion yta,
ja,
liksom. Det är ju ingen som lägger ut, det är väldigt sällan folk lägger ut fula bilder eller bilder som liksom speglar verkligheten. Och i så fall tycker jag debatten ska handla om det. Man kan ta en debatt om just den här extremt skeva kroppsideal och en fixering vid yta. Jag är ju den första att verkligen kritisera och verkligen ofta ironisera över det. Alltså hur absurt det är att väldigt mycket kring hälsa, fitness, träning handlar om yta och hur saker ser ut. Inte det minsta om funktionalitet och ännu mindre om
hälsa,
absolut, men framförallt kring det övergripande målet, alltså var i ligger min motivation att få folk att röra på sig och äta bättre? Jo, det är för att det gör oss lyckligare. Därför att stillasittande, inomhus, stress, dålig syresättning, dålig mat, det gör oss olyckliga. Det är ju grejen liksom. Det är ju exakt det som är hela poängen i det här, va? Och jag har ju fått så mycket mail och så många tweets och så många privata meddelanden från människor som säger att det är träningen som har hjälpt mig ur den här svåra situationen. Det är träningen och förbättrad mat som har gjort att jag inte längre är fången i den här kroppen, i den här känslan av så att säga bristande självrespekt eller vad det nu är. Det är träningen och motion och natur och frisk luft som har gjort att jag har kommit tillbaka från min utbrändhet, sjukskrivning, stresssymptom och så vidare och så vidare. Och det visar sig i alla olika sammanhang att mot just psykisk ohälsa, för det är ju väldigt intressant, så är faktiskt motion, frisk luft, det absolut bästa botemedlet. Jag tror vi pratade om det i någon podd tidigare, vi refererade till någon artikel, va? Men att mot alla psykiska tillstånd, inte anorexi, ortorexi då naturligtvis, men mot alla andra psykiska tillstånd som ju är en enorm, alltså ett enormt så att säga kors att bära, någon så här Golgata-vandring som hela samhället nu genomlider det här av sjukskrivningar och prognosen ser bara värre och värre ut i framtiden, va? Så det visat sig att motion är bättre än psykofarmaka, plus att man får alla positiva bieffekter då, av att man också fysiskt förändrar sig. Det är ju en psykosomatisk åkomma att må dåligt psykiskt. Det sätter sig naturligtvis också på kroppen till slut, va? Mm. Så att debattklimatet måste ju nyanseras oerhört mycket kring det här. Vad är det man pratar om? Pratar man om farorna med träning? Det finns det verkligen inga faror att prata om. Pratar man om farorna med hälsosam mat? Nej, det finns det verkligen inga faror att prata om. Men pratar vi om farorna med ytliga, yttre attribut? Ja, det tycker jag verkligen. Vi skulle kunna lyfta generellt i samhället. Och kring överkonsumtion och sociala medier. Definitivt. Skeva kroppsideal. Utan tvekan. För det har vi problem med då. Men att säga så här att vi ska promenera mindre, vi ska springa mindre, vi ska vara mindre noggranna med våra aktiva val. Det blir så här till slut att allting vi gör i ett självförbättrande proaktivt syfte blir lite klandervärt. Och det vi ska liksom ta udden av människors strävan att förändra saker till det bättre. Det vi ska ge människor en ursäkt att ge upp i förtid. Eller vi ska ge människor en gro ett frö av tvivel hos människor. Där de ska känna att det här kanske inte är så bra, det kanske är negativt. Jag kanske inte ska ge mig ut på det här träningspasset och så vidare och så vidare. Därför att ja, det kanske blir lite för mycket. Mm. Det tycker jag är, alltså det är så dumt när vi nu vet, när vi ser hur samhället ser ut och vad folk faktiskt är sjuka av. Så tycker jag det blir liksom ett absurt debattklimat. Några lider av psykiska åkommor där man använder träning som ett sätt att straffa sig själva. Så är det, och det är väldigt tragiskt och ledsamt. Och de bör ju få all den hjälp de ska få. Och vissa människor använder ju naturligtvis, och jag skulle säga så här, att det är typiskt vår sockerhysteri och våran tidigare då väldigt fettfobiska samhälle och den kostrådgivning vi har fått som också drivit människor in i olika typer av ätstörningar. Men att säga att naturlig mat, att säga att ja, du äter ju för mycket avokado och för mycket ägg, du är alldeles för noggrann med din mat. Alltså blir så här, va? Det blir löjligt. Det blir en fullständigt onyanserad, dum debatt.
Men de som lider av ortorexi då, på riktigt, där det här verkligen går ut över deras sociala liv, ja, och den här jakten.
Ja, framförallt då, utöver deras hälsa då.
Ja. Tror du att de är ett ökande antal?
Vad sa du?
Tror du att det är ett ökande antal som lider av det här i samhället?
Det är svårt att säga naturligtvis, men jag tror att en del människor, speciellt då kanske yngre människor skulle jag definitivt vilja säga, människor i Loves ålder och runt där kring, jag ska säga människor kanske som är mellan ålder 15 och 25, som är så att säga, som ännu inte har liksom förankrat den här kanske lite mer stabila självkänslan i sin person, eller som inte har förankrat någon form av självförtroende eller acceptans kring vem man är och hur man ser ut. Alltså självkänsla, och det som är så oerhört positivt som jag tycker med träning och det som jag möter när jag föreläser och jobbar, det är ju människor som får, som just detta att det finns ett verktyg till förändring. Okej, jag trivs inte kanske i min kropp, jag trivs inte med hur jag känner mig, jag trivs inte med den människan jag ser i spegeln, jag trivs inte med hur jag upplever min egen kropp och min egen person. När man ger sig ut och börjar träna, och det handlar inte om tävling och prestation och krav, det ska man vara på det klara med också. Liksom. Det är liksom ingenting som man gör för att tillfredsställa någon annan eller för att visa att man är bättre än någon, utan man gör det i ett rent
självförbättrande.
Ja, men inte heller bara självförbättrande för att heller vara bättre, men också för ett sätt att förbättra sin livskvalitet, ska man kunna säga. Så är ju det ett verktyg till förändring, där man känner, alltså en väldigt jag-förstärkande känsla av att det jag gör med mig själv spelar oerhört stor roll. Och jag, ingen är dömd att må dåligt i sin egen kropp, ingen är dömd att vara så att säga lida av överviktsproblematik, eller alltså en del är runda, alltså det är inte det handlar om, för vi ser alla olika ut, va? Men att just detta att öka acceptansen och skapa självkänsla, det är ju det träningen skapar, och just den här förståelsen och insikten att så här ser jag ut, det är min kropp, det enda jag kan göra med den här kroppen är att älska den, ta hand om den och vårda den så mycket jag kan, och vad andra tycker, det skiter jag i, jag ser ut som jag gör, och jag skiter faktiskt ganska mycket i vad andra ser ut också egentligen, va? Det är ju det verktyget som träning och goda val tillhandahåller. Och det är ju där det ska handla om, tycker jag.
Ja.
Så, men i ålder 15-25, ja, då kanske det är många människor som inte har hittat det i sig själva. De har inte kommit till den insikten, de har inte rent filosofiskt kommit så långt i personlig utveckling kanske, eller vad det nu är. Och de människorna tror jag stressas av det. Så att jag tror att det finns en grupp människor där som kanske växer lite grann. Men återigen, vad handlar det om? När det handlar om skeva kroppsideal, det handlar om att man kanske skulle hänga lite mindre på sociala medier om man märker att man blir stressad av det. Om man märker att det här med sociala medier gör mig mer olycklig än lycklig. Om man känner en forcering och krav att göra saker för andra människors godkännande, då är man nog helt fel ute. Det kan man ta en debatt om, men det handlar inte om träningen som sådan. Det handlar inte heller om att maten som är nyttig på något sätt ska ha en negativ bak, alltså ha en baksida, att det ska finnas en konsekvens som blir dålig för individen i fråga. Så att ja, det är ju en komplex fråga, men samtidigt vill vi ju vara oerhört tydliga med att vi vill uppmuntra folk att träna mycket mer. Vi vill uppmuntra folk att äta mycket bättre och att göra aktiva val och att ifrågasätta rådande norm. Det tycker jag.
Och sluta jämföra sig med andra. Nej, så mycket
absolut,
då kanske.
Ja, men absolut, det är klart man ska jämföra sig med andra. Det handlar inte om det, alltså, det handlar inte om att livet är en tävling. Det handlar inte om att hälsa en tävling. Det handlar inte om att jaga likes, även om många människor använder det på det sättet liksom. Men att jag kan ju känna att ja, men det är väl absolut inte fel att vara ute och träna och att folk liksom gillar det och uppmuntrar det, men man får ju ta det liksom, man får ju ta det på rätt sätt. Inte som ett sätt, inte som ett sätt att det hetsar mig att göra saker mot min kropp som är negativa. Det är ju fullständigt vansinnigt, va? Jag tycker det är fullständigt självklart att vi ska röra på oss varje dag. Alltså, vi sköter andra saker i våran kropp med en väldigt stor regelbundenhet. Vi duschar varje dag, vi borstar tänderna flera gånger om dagen, vi går på toaletten, vi sköter våran yttre hygien. Men att idag när människor sitter stilla, alltså det finns ingen idag som jobbar fysiskt med sin kropp egentligen. Nästan alla sitter stilla, hopkurade, framåtlutade, framför datorer, smartphones och på sin fritid framför tvn. Och jobbar väldigt mycket intellektuellt, mentalt och känslomässigt. Och så har man en fullständigt understimulerad kropp. Och så säger man så här, när vi ska varna folk för aktivitet nu. Vi ska ta en debatt om att träningen är skadlig. Ja, men för helvete. Vi ska ta en debatt om att våra moderna liv skapar orörda problem på alla sätt. På alla fronter. Fysiskt, mentalt, känslomässigt, intellektuellt. Så är inte det där vi är. Vi är fysiska, extremt fysiska varelser. Så att när vi rör på oss fysiskt, syresätter, andas, får solljus, frisk luft, så mår vi väldigt bra av det. Och det skapar meningsfullhet, det skapar lycka, det skapar syfte, mening i livet helt enkelt. Och det ska vi göra ofta, faktiskt. Och många gånger är det så att när vi tränar, vi kanske är trötta innan, och det vet vi ju exempel på allesammans, liksom att när vi är trötta och stressade, vi har suttit inne, vi är hopkurade, så är ju oftast vår naturliga instinkt att skita i att träna. Man tycker att nej, jag orkar inte. Alltså, många gånger känner man sig så här, man har haft en dag, man har jobbat hårt och det är massa komplexa problem och det är det ena med det andra som modernt liv presenterar för oss. Och så blir det så här, nej, vad trött jag är, och det bara mal runt i huvudet och man vill gärna bara köpa en påse godis och sätta sig framför tvn. Men passivitet eller inaktivitet föder ju bara passivitet. Mm. Socker föder bara passivitet. Alltså, ingenting blir bättre av det, faktiskt. Det är inte, alltså, vad våran kropp egentligen säger till oss, det är så här, okej, stäng ner hjärnan lite grann nu. Låt den här överaktiva, påkopplade, uppkopplade hjärnan få vila och gå på lågvarv och varva upp kroppen. Den är understimulerade, dåligt syresatta, trötta, ihopkurade, stillasittande kroppen. Låt den få lite rörelse och syre.
Du har ju sagt en väldigt bra grej om att kroppen har en otroligt stor återhämtningsförmåga, alltså för fysisk aktivitet och för rörelse. Men vi har ju ingen återhämtning
spontant mot
underaktivitet.
Absolut inte, och det är ju någonting som är väldigt intressant, att vi kan ju egentligen överanstränga oss till en milda grad att vi inte kan kliva upp ur sängen på morgonen. Så vi kan ju, och det ser vi ju med folk som kör Ironman och det ena med andra, eller överhuvudtaget verkligen överanstränger sig, och att ja, på bara några dagar, kanske en vecka, så är man ju fit for fight och kanske till och med lite bättre än innan. Men när man har liksom skapat sig ett ohälso, alltså mot den andra skalan då, av inaktivitet, passivitet, så sker ju det inte en spontan regenerering av hälsan, utan då är man ju fast liksom i ett otroligt negativt tillstånd. Alltså, om vi bryter en arm och gipsar den i 2 veckor, 3 veckor eller vad det nu kan vara, så sker ju inte det en spontan återhämtning på en vecka. Så här, ja, nu, ja, armen är tillbaka här, full, ja, nu kör vi bicepscurl igen. Det sker ju inte liksom. Nej. Och så funkar ju våra kroppar, att vi svarar oerhört bra på stimulans, och det är den varelsen vi är helt enkelt. Vi är inte gjorda för att sitta stilla inomhus, vi är inte gjorda för att äta socker. Det har blivit norm och normalitet och vanlighet, men det betyder ju inte att det är bra, och det är därför den här typen av debatter kommer upp. Och vi har ett debattklimat liksom i Sverige som vi pratade om för några veckor sedan här, där det presenteras som en nyhet att man har forskat fram att 6-åringar faktiskt, hör och häpna, måste röra på sig en timme om dagen. Alltså det normen blir att barn, det är klart att barn ska vara stillasittande, men vi måste nog faktiskt göra att de är uppe och rör på sig lite grann på sina stackars små ben en timme om dagen, och faktiskt till och med hör och häpna, åh, stressigt det här, men åh, de måste faktiskt bli svettiga 3 gånger i veckan också. Va? Måste de det? Det är sjukt. Alltså det är debattklimatet som vi utgår ifrån här, va? Normen är stillasittande, passivitet, inaktivitet. Så att när vi lyfter kör, när jag säger så här, det är klart vi ska röra på oss varje dag, så blir det så här, träningshets. Alltså,
ortorexi.
Ja, men det blir ju det här liksom. Det kastas ju i ansiktet på mig ofta så. Det är så här, träningshetsare. Okej. Fast vi ser ju vilka problem stillasittande och inaktivitet. Det är ytterst få människor. Jag har ju personligen aldrig träffat någon som säger så här, det var negativt. Jag var ute i skogen på Jåsar. Fan vad jag mådde dåligt efteråt. Jag ville bara gå och gömma mig. Så, ingen säger ju så. Om man inte har bakomliggande, alltså psykisk åkomma från start.
Nej, verkligen inte.
Verkligen inte?
Nej.
Så jag blir förbannad. Jag vill säga så här, och jag vet inte hur länge vi pratat med Niklas, för jag kan ju hålla på hur länge som helst.
Vi har pratat i 40 minuter.
Ja, men det är skitbra. Vi ska köra på här lite grann. Ja. Men jag vill ju verkligen säga, jag vill återigen betona så här, att man kan föra två debatter samtidigt. Det var någon som frågade mig där på Twitter också så här, men kan det inte finnas två problem samtidigt? Absolut, det gör, och det gör det också. Finns en del människor som straffar sig själva med träning, som har bakomliggande psykiska åkommor. De ska få all hjälp de kan få, men det bottnar oftast i anorexia. Och det i sin tur bottnar ju i dålig självkänsla, ja, allt det vi har sagt, skeva kroppsideal och så vidare. Det är ett samhälleligt problem som ligger på ett annat plan. Det ligger inte här. Men det stora problemet är alltså det är oerhört över, alltså det är absolut med 99,9% översvallande stora problemet är ju med inaktivitet och passivitet och till och med likgiltighet, skulle jag vilja säga. För passivitet föder likgiltighet. Mm. En känsla av att ingenting jag gör spelar någon roll, det är lika bra att ge upp liksom. Och jag stör mig så fruktansvärt mycket på debatten när man också, så att säga, när man då, så att säga, ja, anklagar debattörer som mig för att vara aggressiva och lida brist på ödmjukhet eller att inte se det här andra problemet. Jo, men det gör jag. Men då ska man också komma ihåg att de här enskilda få debattörerna som står på andra sidan ska också komma ihåg att det finns oerhört många människor idag som också lider oerhört mycket av att vara fångna i en kropp. Som man liksom inte, i en kropp och en känsla och ett ohälsotillstånd som bygger på just inaktivitet, socker, snabba kickar och allt vad det är. Och de vill jag hjälpa. Och det är 99,9% av alla de som behöver hjälp lider av de problemen. Så det är ju också väldigt viktigt att säga, okej, men om jag saknar ödmjukhet, eller, och det gör jag inte, för jag respekterar det fullt ut och säger att vi ska hjälpa dem på alla sätt och vis, men det bottnar i en helt annan problemgrund än det här, va? Så att det gäller ju att det gäller att veta vad man liksom, vad man lägger, det gäller verkligen att man vet vad man pratar om här, tycker jag. Vad är det vi diskuterar egentligen?
Så debatten ska verkligen lyftas, men den ska inte handla om att det är faror med träning och hälsosam mat som
nej, absolut inte, problemet. Absolut inte. Och sen är det också så här att vi finns en massa ställföreträdare, debattörer som tror sig representera en stor grupp eller som kliver in då i andra personers ställe och säger så här, jo, det finns de här och det här och det finns det här. Alltså, och det blir det, jag kallar det för så här, mediokra människors mellan, jag vill säga bara. Det är alltså så här, man vill ge människor ett skäl att ge upp i förtid, och man vill ge människor ett, liksom, man vill så det här fröet av tvivel att träning kanske inte är bra, jag är ju trött och träningssatserna har kanske tagit mig. Men jag säger så här, att ge upp, det är det sämsta man kan göra som människa liksom. Jag älskar det här med människor som vägrar att ge sig oavsett vilka dåliga odds de har på sin sida på något sätt. Det finns så otroligt många nejsägare, belackare, negativister, slå undan benen för folkaktivister där ute, så det räcker att bli över alltså. Jag älskar folk som bara gör förändringar i liksom in your face verkligen så här liksom. Jag har flera sådana som jag coachar som har gått ner 60, 70, 80 kilo och som ska köra swimrun och vars livskvalitet har förbättrats och som det, alltså träning och bättre mat är det som skillnaden mellan himmel och jord för dem alltså. Det är det som är grejen liksom. Och folk, ja, och vi vill ha fler sådana. Så jag menar, och jag tycker den filosofi som jag rent generellt att man vill lyfta på något sätt. Jag menar, vad händer om man alltså det är också så i debatten. Ja, det vissa tränar när det gör ont och vissa gör det och det och det, då är det negativt på en gång. Ja, men vad fan? Tänk om någon av oss är med i en jättesvår bilolycka imorgon liksom. Och allting i kroppen bryts och går sönder och ja, det kommer göra fruktansvärt ont att komma tillbaka till ett normalt liv. Men visst, man kan ju lägga sig på rygg och bara säga jag ger upp, det är ingen idé. Det är ju lite ont nu, ingen idé att försöka. Eller så kan man kämpa och säga, vad fan, jag skiter i att det gör ont, jag gör vad som helst. Man kan få en ny höftled inopererad, en ny knäled inopererad. Ja, och så kan man säga så här, det var det, nu är det chips och tv-soffa resten av livet då. Eller så kan man säga så här, ja, det kan man nog göra lite ont, men jag tänker fan springa ändå. Därför att värdet av att göra det betyder så oerhört mycket för mig. Så att det får göra lite ont. Och när vi blir 60, 70, 80, det kommer med all säkerhet att göra lite ont att vara aktiva. Men alternativet är att sitta helt still och vara passiv och
Få ännu ondare
och bara vänta på döden då. Mm. Alltså, vill vi hitta ursäkter och skäl för att ge upp, så kan vi hitta det vart som helst. Mm. Minsta lilla fysiska defekt, minsta lilla ålderstendens, minsta lilla krampa, minsta lilla motstånd, så kan vi ge upp för allting. Och en sån värld vill inte jag hylla eller stå för på något sätt. Utan jag vill ju lyfta de extremt goda effekterna av träning och hälsosam mat. Och att oavsett om man tränar, jag tränar varje, jag vill inte ens använda ordet träning för jag tycker det är missriktat. Jag tycker om ordet fysisk aktivitet eller rörelse. För träning blir så här, ja, jag ska träna, jag ska byta om, på med pulsmätaren, bränna kalorier. Och det är inte det som jag gillar, utan jag gillar det här att få använda kroppen, bara röra sig. Men promenad i skogen, det är också rörelse liksom. Mm. Och allt det här proaktiva. Jag gör hellre det än att sitta still framför tvn. Ja, jag är trött och seg idag, men jag går ut och gör någonting. Känns det bra så kanske jag springer. Ja, min 2 mils terrängrundan kan vara nästa människas promenad liksom. Don efter person helt enkelt, va?
Det behöver inte vara så jävla komplicerat liksom.
Det behöver inte vara komplicerat, det behöver inte vara hårt. Ska helst inte vara hårt överhuvudtaget kanske. Alltså intensivt på det sättet mer än ibland, va? Men det är viktigt att poängtera, tycker jag. Det är det vi vill lyfta. Och att vi vill inte ha det här medioka människors mellanmjölk som sätter agendan, som säger så här. Vad var det du sa, Niklas, när vi klev in här idag, att ha mer än träning 2 gånger i veckan, det blir liksom dåligt.
Ja, det var ju en artikel som jag läste det, men vad var det, det stod? Att träna ett par gånger i veckan är normalt, men när du börjar träna 2-3 gånger per dag så kan man börja misstänka att det går till överdrift.
Ja, okej. Okay. Ja. Till och med,
det beror på vilken nivå den träningen ligger då, naturligtvis.
Ja, naturligtvis. Men att säga så här, att röra sig 2 gånger om dagen, då skulle jag säga ett utmärkt komplement till att sitta stilla 10 timmar, för vi gör ju det allihopa. Ja. Till och med jag som fortfarande försöker bibehålla någon form av illusion om att vara elitidrottare. men alltså, till och med jag sitter ju stilla jättemycket. Ja. Till och med jag sitter ju stilla 8, 10, 12, jag vet inte hur många timmar, men jag sitter ju stilla ta mig fan hela tiden, tycker jag. Så att det här att ändå komma ut och göra någonting flera gånger om dagen, det är ju oerhört sunt. Alltså våra mänskliga liv i alla tider fram till alldeles nyss var ju rörelse, 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 rörelse. Men nu är det ju genast någon som lyfter frågan så här. Ja, men vila är det som bygger upp, och vila är det som vi blir starka av. Absolut, men, och den debatten ska vi ta sen. Men vila ska vi göra på natten. Vila handlar om att sova och återhämta sig. Vila kan handla om variation. Ja, men gå ut och spring kanske då 12 gånger i veckan. Men det kanske, nej, men cykla lite, simma lite, spring lite, gå lite med stavar, kör stenålderspromenad i skogen, gå till gymmet, lyft en sten, ut och paddla kajak, gå med hundarna. Alltså det finns ju 100 olika saker man kan göra. Spela tennis, spela boll för 17. Till och med det, va? Alltså att göra någonting är bättre än att inte göra, att göra ingenting. Så att jag tycker det är alldeles utmärkt att säga så här. Jag rör på dig absolut varje dag, och rör på dig gärna 2 gånger om dagen. För däremellan rörelsen sitter vi stilla på röven så in i helvete. Hopkurade, dåligt syresatta, inomhus. Ja. Vi är ingen som jobbar som skogshuggare idag. Den dagen när vi allihopa börjar hugga ved 8 timmar om dagen, då kan vi snacka om att vi behöver ha lite vilodagar.
Jag har ju ett rätt bra jobb här på Content Communication. Ja, ja. Jag kan ju cykla 3 timmar mountainbike på en förmiddag.
Absolut.
Med chefen.
That's how we work. Det är så vi jobbar här.
Fan, inte jag.
Friskvårdsbidrag. Allove, du ska vara med och köra swimrun imorgon, sa jag till dig. Men du vägrar ju.
Ja, det blir
bara för att det är lite kallt i vattnet.
Lite kallt.
Det är ju tvåsiffrigt nu.
Ja, ja, då så.
Ja. Ja, men vi får säkert alla anledningar att återkomma där, men vi vill i alla fall göra ett väldigt tydligt poddavsnitt om det här, eller ett poddavsnitt där vi, så att säga, det är jag tydligt, ja, om inte det redan har framgått, det är allt jag har skrivit i alla fall, men att nyansera det och säga att visst, 2 debatter kan försiggå samtidigt, och att visst finns det problem för vissa, men det bottnar i helt andra saker än träning och hälsosam mat. Mm. Ja, alltså bara det här med maten, alltså, det gör mig så otroligt förbannad. Alltså var normen ligger då, att det ska anses vara negativt att ens bry sig, att det ska vara så här att man ska rätta sig i ledet och hålla käft. Är att nu pulvermoset och vara nöjd, för fan. Men vad är frågan om liksom? Det betyder att vi ska sluta bry oss, föräldrar som har barn på skolan ska sluta bry sig. Ja, men ät godiset här nu, käka det, drick den här läsken, ät kexchokladen, var som alla andra nu, nöjd med det här, det är vanligt och normalt idag. Alltså det är sån idioti, tycker jag. Istället för att liksom sträva uppåt och framåt och säga så här, det här gör oss inte friska, framförallt gör oss inte lyckliga. Det gör oss jävligt olyckliga, passiva, stillasittande. Och det gör oss till sämre människor, skulle jag vilja säga. I hur vi uppfattar oss själva. Ja. Sen, vi måste köra på en grej till som jag måste säga så här. Det här som, och jag hade svårt att smälta detta. Ortorexi är när man mår dåligt över att ha missat ett träningspass.
Ja, det har jag också läst.
Ja, precis. Ortorexi är att må dåligt över att missa ett träningspass. Ja, då ska jag säga så här. Det stämmer verkligen in på mig. Inte för att jag tvångsmässigt vill utföra just det träningspasset, utan därför att det är inte jag att sitta stilla och kolla på tv. Det är inte jag att inte vara aktiv. Det här alltså att det gör mig till en sämre människa att ge upp, helt enkelt. Mm. Så att om jag hamnar i en situation där någonting händer, där mitt pass brinner inne, där tiden inte räcker till, så det är klart att jag inte mår dåligt naturligtvis. Det är inte så att jag går omkring och har självmordsbenägna tankar. Ja, det är bara när jag bor på varmhotell. Men det är inte så att jag går omkring och tycker illa om mig själv eller så, eller grämer över mig det länge. Men det är klart att jag är missnöjd. Det är klart, ja, att jag känner att det var jäkligt synd, eller ja, det var för jävligt att det inte blev
bra. Ja, det är negativt.
Ja, det är inte negativt. Det är fullständigt sunt och normalt. Liksom. Det är som att säga, det vill säga så här, det är som att säga att ja, jag mår dåligt när jag inte fick sova i natt. Ja, det är klart jag mår dåligt. För det är liksom en naturlig drift för min kropp att vilja syresätta sig. Det är en naturlig längtan ut i naturen att vilja springa på Röja Åsar här i Borås. Det är liksom det är ju en längtan efter någonting sunt, bra och hälsoförverkligande och jagstärkande. Ja, det är klart att jag blir missnöjd när det av någon anledning inte blir så. Mm. Så att, ja, jag mår dåligt när jag inte får utföra den träning jag hade tänkt mig. Helt normalt, skulle jag säga. En sund reaktion.
Jag mår inte dåligt alls, för mitt nästa träningspass är ju när jag har tid alltid.
Ja.
Så jag missar inga träningspass.
Nej, så kan man säga.
Jag har bara nästa träningspass.
Ja, absolut. Mm. Ja, det är ju en bra filosofi faktiskt.
Ja.
Ha, det om det. Har vi något annat vi vill tillägga till detta?
Har du något att säga, Love?
Nej.
Vi har täckt det ganska bra, tycker jag.
Känns som att vi var tydliga med detta nu då?
Ja, det känns som att vi har varit väldigt tydliga. Det är skönt att ha fått detta av off my chest liksom.
Ja.
Mm. Ja. Ja, bra, men då säger vi så då.
Ja,
då går vi ut och springer.
Det gör vi. Tack för att du kom, Love.
Ja, tack. Jag får kanske komma någon mer gång.
Det tror jag helt säkert.
Ja. Absolut.
Bra.
Ja, ha det bra.
Hej.
Hej.